Hej. Jag blev så inspirerad av samtalet här med Kjell Andersson som jag precis gjorde en intervju med. Och mycket av det han pratade om har ju faktiskt likheter med en lång historia som jag och min man hade med svenska bostäder. Vi flyttade gemensamt till en nyrenoverad jättefin lägenhet i Bagarmossen när vi träffades. Vår dotter föds och när hon är lite drygt 1 år så får hon en vaccinskada. Det förstår vi ju inte då. Vi har det svart på vitt, men där började vi liksom en kamp verkligen för att förstå vad det var som hade hänt henne. Men när hon är drygt 2,5 år så förstår vi också att vi bor i en otjänlig lägenhet. Det vill säga, vi har mögel i lägenheten. Och jag har vid det här tillfället när vi liksom förstår, vi har haft en hel del kontakt med svenska bostäder om det här. Och de har varit där och de har till och med tagit prover. Och jag tror att jag fick ett missfall nummer 2 och vi hade ganska mycket symptom, både jag och min man, som vi sen, liksom, när vi plussade ihop allt det här och alla eksem som vår dotter hade och saker och ting som inte gick över. Ja, men det var bara som att poletten ramlade ner. Och det här är då en lördag efter att vi också har tillkallat. Liksom, vi har bett om att komma dit och göra undersökningar. Och på lördagen i oktober då så flyttar vi ut för att aldrig mer flytta in. Så vi bara drar från lägenheten liksom, med varsin packad väska med vår dotter. Och tar in på ett motell på södra sidan Stockholm. Och det här var ju början på resan, så vi var så väldigt naiva. Vi trodde att de skulle direkt hjälpa oss och tillmötesgå oss. Så jag tänkte att en liten barnfamilj, det är klart att de hjälper till. Och sen så visade det sig ju faktiskt också på deras undersökningar att det fanns mögel. Men de menar på att det var så lite. Så att det var ingenting som var farligt. Men det fanns svartmögel. Så att vi beslutar oss. Ja, och sen hade vi ett ganska förfärligt möte faktiskt med chefen där på Svenska Bostäder i Dalen. Som tittar mig i ögonen och så säger han att. Och korrekt, absolut. Man kan få missfall av många saker. Men jag tänkte att det kanske inte är chefen på Svenska Bostäder som ska tala om för mig. Varför? För att jag misstänkte då att det faktiskt kunde ha att göra med den här otjänliga miljön. Och jag hade också papper och undersökningar som visade på att det kunde vara så. Ja, så vad händer? Vi bor på det här motellet och tror att vi ska få hjälp. Men vi beslutar oss för att ta in en egen person och han är också en av dem. Jag vet att försäkringsbolaget, det fick vi reda på sen, det är också samma person som det här stora försäkringsbolaget själv använder sig av. Så att en mycket betrodd person och han hittar ju hur mycket saker som helst då i vår lägenhet och sa att det är inte alls okej att bo där. Det fanns en gammal fuktskada och det var liksom otjänlig luft. Det var många saker. Så att vi flyttar ju runt under en ganska lång tid och problemet och det som fick mig att börja tänka på det här och det var som sagt samtalet här innan med Kjell. Och det var den här offentlighetsprincipen. Vi försökte ju få ut papper hela tiden från Svenska Bostäder. Men det märkliga var att papprena på just våran lägenhet gick inte att få ut. Vi begärde liksom ut samtliga dokument i huskroppen och vi fick ut. Men just våran lägenhet, de papperna liksom var på vift. Och just den tiden när då vi hade många grannar som hade bott där en lång tid, när det visade sig att det faktiskt hade skett ett sambyte och att det hade blivit en läcka. Och jag lärde mig verkligen allt om det här med offentlighetsprincipen. Jag var dit flera gånger och blev vid något tillfälle nekad att få ut papper. Och då upplyste jag henne om offentlighetsprincipen. Skyndsam hantering tror jag att det till och med heter. Att de ska faktiskt ge papper till mig hyfsat snabbt. Men det fanns ofta liksom stopp i maskineriet. Så det är så många turer i det här. Men summa summarum, liksom, vi flyttade aldrig tillbaka till den här lägenheten. Och eftersom vi aldrig fick ut något papper, försäkringsbolaget godkände ju, vi gjorde ännu fler undersökningar. Jag tror vi gjorde undersökningar för 60 000 själva. Men, och det fick jag också lära mig. Att Miljöverket, deras uppgift är ju att bevisa för oss att vi ska kunna bo där. Men någonting sånt skedde inte, utan det var så många turer och det var någon som var där och gjorde någonting. Och det var liksom det ena med det tredje. Men som sagt, de undersökningarna vi gjorde, jag kommer ihåg att vi kontaktade något bolag för att de skulle göra undersökningar. Och då frågade de, jaha, är det svenska bostäder ni bor i? Då kan vi tyvärr inte hjälpa er, för det är våran kund. Ja, så att det var liksom, vi fick lära oss allt på den här resan. Och som sagt, vi hade dubbla hyror under, jag vet inte hur länge, jag tror vi behöll lägenheten i 2,5 år. Så vi hade dubbla hyror under hela den här tiden och hade kunnat få hjälp då av försäkringsbolaget om vi hade fått ut papper på lägenheten. Att den här vattenskadan då faktiskt existerade. Och som vi med hjälp av undersökningar kunde se att den fanns. Men ja, så vi satt ju liksom fast i någon rävsax där. Men vi var också fast beslutna. Vi trodde verkligen, alltså så här, vi var ju jättenaiva, jag och min man. Vi trodde att det här skulle lösa sig och att det skulle finnas goda krafter. Och vi fick hjälp bland annat utav jag hoppas att du inte har någonting emot att jag säger ditt namn, Leif Kovestad, som är fantastisk man och som var med och avslöjade hela Dalen-historien. Så att, alltså vi träffade på så mycket människor och det var så många vänliga människor som hjälpte oss. Och vi har liksom fått vänner på den resan. Och det löste sig alltid liksom, med boende. Och som sagt, efter 2,5 år då så gav vi upp och så tömde vi lägenheten och nästan allt som vi hade där faktiskt gjorde vi oss av med. Och det intressanta i det här var, för vi var ju faktiskt med sen på, vi blev kontaktade, vi var med på nyheter och vi hade advokater inkopplade och så också. Så att det var liksom inte bara något hittepå utan... Och de trodde verkligen på vår sak. Vi var väl liksom på gränsen, tyckte nog säkert en del så här rättshaverister. Vi var runt 200, det fanns 260 hushåll tror jag i området. Och vi var runt till ganska många och knackade dörr och vi fick höra att det fanns många liknande historier i husen bredvid. Och folk som har blivit sjuka. Folk som har sett deras barn blivit sjuka. Och det kom folk till oss och sa att eftersom ni har kämpat som ni har gjort, vad ska vi kunna göra? Vi lämnade ut enkäter, folk svarade på det. Men det hände liksom inte så mycket. Det var ju det jag skulle säga. Att när vi släppte lägenheten så funderade jag hur svenska bostäder skulle göra. Och de gjorde ju som så att de faktiskt bara hyrde ut den här lägenheten sen. Så jag åkte bara dit och knackade på. Då hade han som flyttade in fått information om att jag antagligen skulle komma dit. Och det gjorde jag ju såklart. Men han hade kollat upp det där och sa att en del personer blir inte sjuka av mögel. Så han var liksom beredd att... Hej. beredd att chansa. Men det, och det gör man ju som man vill. Men jag kände att jag inte kunde, eller vi kunde inte byta den med någon liksom, med gott samvete. Så vad vill jag säga med den här historien? Jo, vi hade Jan Lindblad. Jag vill verkligen kalla, liksom, tacka dig från djupet av mitt hjärta. Han satt ju faktiskt i riksdagen då och tillhörde Miljöpartiet. Han, och då var min mellanson som faktiskt, jag blev ju med barn då så fort vi hade flyttat därifrån en tid efter. Så våran mellanson hade jag i en bärsele på magen och vi åker ut till Svenska Bostäders huvudkontor ute i Vällingby. Och Jan följer med mig ut dit och han är jättesjuk den dagen. Men han håller liksom sitt löfte. Och jag var så imponerad av honom när han kliver in där på Svenska Bostäder, där på kontoret där nere i receptionen. Och frågar personalen där om, är det här ett kommunalt bostadsbolag, frågar han. Är det här ett helägt svenskt kommunalt bostadsbolag? Och då svarade de ja. Då sa han, så då undrar jag hur det kommer sig att det har gått 18 månader och ni ännu inte upprättat som en akt för den här familjen. Så då gjorde de det på plats såklart. Men att han ska behöva sitta och åka ut från riksdagen för att det ska ske. Och så tänker jag liksom, det är mina och dina skattepengar. Ja, det är inte klokt faktiskt. Men efter 4 år drygt så släppte vi allt det här. Liksom. Och jag tänker så här, jag hade aldrig mött en sån. Eller sån, jag hade inte mött Kjell. Jag hade inte vetat precis vad han pratade om jag inte själv hade varit med om den här historien. Och när han pratade om JO som inte ens tar upp det, så kommer jag ihåg den här, jag tror vi var inne på en tredje advokat. Och han tog oss väldigt långt, verkligen, Jonas. Fantastisk. Och vi skickar in jag vet ju inte vad det heter då, den juridiska termen, men vi skickade in till JO i alla fall. Och det tar ganska lång tid. Och det är en fredag eftermiddag. Jag är med barnen och jag är i en affär för det är något jag ska handla till kontoret. Och så får jag ett meddelande från Jonas. Då har han precis fått det meddelandet från JO. Att de ger svenska, de ger oss delvis rätt. Men de ger också Svenska Bostäder delvis rätt. Så att utfallet är negativt för oss. Och då kommer jag bara ihåg den här liksom allt kämpande. Liksom hur, då var det som att det flera års gråt bara kom. Jag kunde inte sluta gråta. Det var som att det bara öppnade sig liksom ett hål i marken. Och jag bara grät och jag kunde inte ens prata med mina barn. Och det var ganska skönt. Det var ganska förlösande. För det var liksom slutet på den historien och med facit i hand så kan man ju fundera sig, var det värt 800 000 kronor, massa lidande, alltså, varför? Men samtidigt så tänker jag så här, jag hade aldrig lärt mig så här mycket om Sverige, hur det funkar. Och det jag vet idag, det är att det är korrupt. Liksom. Det är korrupt inifrån hela systemet. Och när vi till och med sitter och är med i morgonsoffan i TV4 så tystar de bara ut oss. Alltså så här, de bemöder sig inte ens. TV4 försöker få ett uttalande, ett utlåtande från Svenska Bostäder. Och det är så här jag lärt mig att det funkar. För det jag också hade hört det var att alla de här bostäderna som vi bodde i då, de skulle säljas ut så småningom. Och då tänker jag att vi bara hej den nu. Jag menar, det är bara liksom jag och min man och barnen. Jag förstår att det är så mycket pengar inblandat och det är så lätt att liksom bara tysta ut oss. Men den här historien kände jag bara att jag ville berätta. För mig är det ju också, den är väldigt avgörande faktiskt för det jag sitter och gör här med modiga människor. För att jag har verkligen sett det inifrån. Och jag har kommit till en punkt så här, jag är inte särskilt rädd för myndigheter idag. Och jag vet att de går ärenden. Och jag vet att de inte är på vår sida. Så. Och det kan låta ganska krasst. Men det finns också en frihet i att veta det. Så att, ja, det var det jag ville berätta. Och tack för att ni satt här och lyssnade. Det var, jag tror inte, alltså det finns hur mycket som helst såklart till det. Och det var en jättelång liksom återhämtningsresa efter det här. Men svar, skulle jag vilja vara utan det här? Nej, inte en sekund. Liksom. Det är den bästa läroresan jag har varit med om. Har det varit jobbigt? Ja, skitjobbigt. Det höll på att liksom bryta sönder mig och min man. Och att vi fortfarande är gifta idag i ett under. Ja, det är faktiskt bland det är så här, psykiskt mest påfrestande. Men vi tog oss igenom det. Och jag, som sagt, det man inte dör av. Liksom, det ska jag göra det nu. Det man inte dör av, det blir man starkare av. Det kan ju låta klyschigt, men i mitt fall och i vårt fall så är det verkligen så. Och jag tror inte på slumpen längre. Så jag, och det vill jag innan jag avslutar verkligen dela med mig av, att det jag har fått med mig av det här är att ännu mer faktiskt våga lita på intuitionen. För jag tänker så att till syvende och sist så är det enda vi har. Så vi kan inte lita på någonting annat än det vi känner här inne. Och jag tänker så här, låt inte någon ta ifrån er det. Den här kontakten med någonting som faktiskt är större. Att vi ska lita på oss själva. Så det var den lilla historien. Och som sagt, tack Kjell för att du inspirerade mig till den. Och sen också tack alla som är med på den resan. Det är helt fantastiskt. Så, tack så mycket. Hej då.